Det här är en bra början.
Jag älskar det.
Skål.
Skål!
Fint att ha det här.
Ja, detsamma. Fint att ha det här, David.
Välkomnar du mig precis till min studio?
Ja, fast när du var på toan så sa vi det här kanske blir Albins show. Vem vet?
Det tvivlar jag inte en sekund på att det kommer att bli.
Mm.
Vad firar vi?
Ja, vi firar att jag är här. Att jag äntligen fick en inbjudan till den här podden och YouTube-serien. Jag är så glad för det. Vi firar livet. Vad firar du?
Alltså, det här, redan nu, båda det här gott. Det är liksom, det är två substanser här. Det är både champagne, men en ännu bubbligare substans. Och det är Albin.
Jag tycker vår energi bubblar. Jag tycker vi bubblar.
Okej, men vi måste ju så här prata om senast. apropå
vad hände senast?
Bubblig energi. Förra gången var vi hos dig. På din planhalva.
Mm.
Du och dina fantastiska kollegor arrangerade Helsingborg Pride. Vilket var så jävla kul och grymt.
Tack så mycket.
Och mitt i allt det här, vi kan inte ses, allting händer digitalt. Mm. Så var det bara, det var på riktigt igen. Det var som att så här, wow, nu får jag hänga med människor och gå på grejer. Och det var första gången på, ja men nog på 1,5 år, på 2 år, tack Victoria, som jag klev upp inför publik.
Wow.
Och när jag klev upp så kände jag, fuck, jag är skitnervös.
Nej.
Så känslan jag fick var ju lite som i början när jag klev upp på scen och gjorde musik eller läste dikter eller föreläste. Jag kände mig som en amatör på ett känslomässigt plan. Mm. Och bara, det är ju riktiga människor som sitter där ute.
Ja.
Fy fan, vad utmanande. Men sen släppte det. Sen betedde jag mig.
Sen körde du på. Och vi uppskattar det. Vi är jätteglada att du kom och var med. På riktigt. Men det var för mig också första gången man stod framför en så stor publik också som det var. Det var kul. Och det är väl fint att vi var lite pirriga.
Mm.
Jag var också pirrig. Och jag vill att alla ska vara nöjda. Och alla fick sexleksaker i goodiebags.
Japp. Yep. Jag har kvar mina buttplugs
där. Är det sant? Mm. Det är väl fantastiskt alltså. Mm. Underbart.
Bra påse. Men jag vill också säga det att anledningen till att jag tar upp senast vi sågs, det är också ett sätt att liksom presentera dig för tittarna och för lyssnarna. Och kanske en introduktion till vad vi kommer att prata om idag. För det finns väldigt mycket vi kan prata om. Vi kan prata om Pride-rörelsen. Vi kan prata om att växa upp mellan kulturer. Mm. Vi kan prata om att liksom komma ut som sig själv och vara det. Och vilket motstånd, vilket stöd man kan få av det. Vi kan prata om så mycket kring humor, politisk korrekthet och wokeness. Men någonting som jag tror kan presentera dig för de som lyssnar och tittar, det är dina handlingar. Alltså, inte bara vad vi säger här i samtalet, utan vad du faktiskt står för och vad du gör. Du bokade mig till en mångfaldspanel på Pride.
Vad? Vad skrattar du?
För att det är så jävla roligt gjort. Och det är så jävla modigt gjort med tanke på att det blev en del reaktioner.
Mm.
Men också baserat på att när vi väl satt där och pratade så fanns det kanske en förväntan på hur ett samtal om mångfald på Pride går till.
Mm.
Och där jag och men ett par andra i panelen började utmana lite. Och det tycker jag är ju skitkul. Jag tycker att vi utmanar ju varandra för att vi vill växa tillsammans. Vi vill bli bättre och smartare och starkare. Men det blev lite spännande reaktioner på det. Både innan och under.
Ja, och under. Men framförallt tycker jag ju det är kul. Alltså, det är som du sa under panelsamtalet också. Att vi, mångfald är ju konflikter och samtal och diskussion och olika tyckande. Och det tycker jag att den panel, om vi skulle ha en panel där vi sitter och det är liksom alla tycker samma och publiken tycker samma. Alla sitter och håller med.
Mm.
Shit, vad tråkigt.
Ja.
Alltså, herregud. Jag hoppas verkligen
och
att jag...
Och vanligt.
Och vanligt, ja. Verkligen. Så jag hoppas du kände likadant, att det var ett givande samtal också. Och för jag tror att det var det för alla som lyssnade. Jag upplevde att alla som tittade kände, wow, det här var något annat.
Mm.
Och majoritet av gensvaren som jag har fått från det panelsamtalet har varit, wow, vad är det här för något?
Mm.
Det har vi inte sett innan. Mm. Alltså att det är, att man, ja men jag är jätteglad. Så tack så jättemycket, ja, för att
tack,
du var där.
Tack själv. Alltså min poäng här var ju inte att blåsa i mitt eget horn, utan snarare så här, lyfta dig, för att det var inte helt okomplicerat att göra den bokningen. Och hur du stod kvar i kritiken med liksom det här liksom Albin-leendet och bara, okej. Ja, vi fattar att ni reagerar. Ja. Det var lite av poängen kanske till och med att ni skulle göra det. Och vi kommer fortsätta göra det här för att det finns en poäng i att boka en mångfaldspanel med en mångfald av åsikter.
Exakt.
Och när det finns en mångfald av åsikter, då kommer det skava lite.
Ja.
Och det är inte farligt.
Nej, och det var inte farligt.
Nej.
Och jag tror att den lilla kritik vi fick också, det var ju inte mycket, det var lite kritik. Men ja, den kanske var befogad, den kanske var bra att den kom.
Absolut.
Ja.
Kritik är ju alltid välkommet, speciellt om den är respektfullt framlagd.
Mm.
Men när det går till liksom, du vet, cancelleringar och den här personen ska inte vara med och du som har bokat och du vet så här, det där är ju så, det är så märkligt fenomen, och jag vill inte kalla det för cancel culture, för att jag tror att vi behöver förstå det djupare innan vi sätter ett namn på det. Och jag tror vi precis har börjat utforska vad fan det här är för någonting. Men det finns ju vissa strömningar i samhället idag där vi väldigt snabbt trycker på den här knappen som gör att piloten skjuts ut ur flygplanet. Den här eject-knappen, bara avgå, avboka, bort. Men vänta lite, vänta, stopp, paus. Vad är det som händer? Det var som vår kompis Omar Makram i Sista måltiden, som jobbade med en organisation som heter GAPF. Glöm aldrig Fadime och... Vad ironiskt att jag glömde.
Men gud vad roligt, jag dör.
Inte paella. Paella är en maträtt, Victoria.
Paella?
För i helvete. Du kan inte börja blanda ihop hederskultur med spansk mat. Nu kommer du bli drevad, Victoria. Pela och Fadime. Ja. Det är viktigt att säga rätt med tanke på hur otroligt våldsamt och tragiskt slut båda de här kvinnorna fick.
Mm-hmm.
Så att den här organisationen jobbar mot hederskultur. De anställer Omar Makram som kommer till Sverige, som är avhoppad muslim kan man väl säga, och som brände Koranen för att få stanna i Sverige.
Mm.
Och la ut det på YouTube. Och han blev alltså avskedad. Det här var liksom en av deras största och viktigaste resurser. En man, en muslimsk man som går ut och pratar om liksom hederskultur. De växer inte på träd. De växer i klan. Han blev liksom... Ge mig inte champagne då.
Okay.
Han var ju en av deras viktigaste resurser. Och han blev alltså avbokad för att han sitter i en podd där en annan person säger någonting som de inte gillar.
Mm. Det var ju lite argumentet med att vi inte skulle boka dig. Ja. Att du har haft gäster här som inte är särskilt liksom kanske pride inclusive, vad vet jag. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad
gästerna var. Ja, och det har jag haft.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Det har jag haft.
Och jag ser verkligen inte problemet med att ha dig där. Jag tycker att jag tror verkligen på det öppna samtalsklimatet. Jag tror verkligen att vi måste prata. Vi måste kunna samtala allihopa. Jag tror på solidaritet. Jag tror verkligen att vi måste komma närmare varandra. Och inte vara... Nej, det funkar inte. Vi måste ju ändra någonting. Vi måste komma, vara mer inbjudande, inkluderande. Och låta alla vara en del av samtalet. Annars blir det ju ingen... Annars förflyttar vi oss inte. Annars står vi ju stilla helt och hållet. Så ju...
Och det är också svårt att... höra den andra sidans argument eller höra andra människors argument om du inte pratar med dem.
Varför är vi så konflikträdda? Det är klart att det ska vara lite obekvämt. Jag gillar det. Jag gillar när det är lite obekvämt.
Ja, det ser jag ju på det att du gör. Eller förstår jag att du gör annars.
Ja.
Hade du inte kanske varit den du är och gjort det du
Nej,
gjort.
Verkligen inte.
För det finns ju, förutom det här ögonblicket, och det här är kanske inte ett av dina mest obekväma ögonblick. Du har ju gjort en del saker som har väckt känslor som jag har förstått i hela ditt liv egentligen. Mm. Men hur blev du Albin?
Oh, min pappa tog mig på en cirkusföreställning när jag var 3. Och sen dess har jag bara lekt cirkus, målat cirkus. Det finns inga teckningar från min barndom på något annat än clowner och cirkustält. Jag har 18 stycken clownleksaker hemma, fortfarande hos min mamma. Jag blev liksom besatt av cirkus och underhållning som väldigt liten liksom. Och när jag var 12 år gammal så liksom, jag vet inte, Albin är också jäkligt bestämd och envis, han vet vad han vill. Och så kör han det liksom. Och jag, det vet jag inte riktigt var det kommer ifrån, den här liksom drivkraften. Jag är inte helt säker på var, för den är jättekraftfull. Alltså jag gör ju verkligen det jag drömmer om. Och så när jag var 12 år gammal så mejlade jag alla cirkusar i Sverige och skrev, jag skulle gärna vilja jobba hos er. Alla svarar, nej, du är 12, du kan inte jobba på en cirkus, du går i skolan, alltså vi har skolplikt i Sverige, du kan inte komma hit. Och så var det en tysk cirkusfamilj som sa, yes, gratis arbetskraft. Så jag åker till Mobilias parkering i Malmö med min kartong som var min sminkväska, en skokartong. Och så var jag clown från och med 12 års ålder.
Vadå, du rymde med en cirkus när du var 12?
Ja, precis. Och jag var borta i 2 år. Men jag fick pendla, det var dealen med mina föräldrar. Ja, jag har föräldrar och ja, de har liksom lite vett. Så att jag fick pendla vår och höst i skolan. Men jag var hela sommarlovet och alla helger var jag på cirkusen. Och sen så mådde ju clownen kanske inte så himla bra på den cirkusen som skulle vara min lärare liksom. Så jag satt med hans mamma i köksvagnen, en inrökt cirkusvagn. Lärde mig dricka svart kaffe. Jag lärde mig innebörden av ingenting är omöjligt. För den kvinnan satt och liksom bokade platser för noll pengar på noll tid. Många kommuner har ju liksom så här 8 veckors väntetid för att lösa en brandpost med vatten och grejer. Hon löste det på 2 dagar. Hon fick en annons för 3 000 som skulle kosta 60 000. Hon var helt makalös. Så hon lärde mig innebörden av ingenting omöjligt.
Och din roll på cirkusen var att vara någon slags som juniorclown då till hans seniorclown.
Ja, precis. Så jag var liksom hans seniorclown. Det är helt rätt beskrivet. Jag liksom lät han få skämtet. Jag stod i bakgrunden och försökte vara lite rolig. Men jag var ganska rolig. Jag ramlade ju. Min första entré i cirkusen var att jag springer in och ramlar. Och eftersom han aldrig lärde mig hur jag skulle ramla så ramlade jag på riktigt varje jävla kväll. Och slog upp knät. Jag fortfarande är. Alltså på mitt knä. För att jag var så benägen på att det skulle vara roligt. Så jag ramlade ju alltså, på det här såret. Det blev stort R-skorpa blev det.
Alltså grejen med clown är så jäkla spännande också. Just vad det är för någonting på djupet. Många har ju en väldigt känslomässig laddning eller relation till just clowner. Mm. Mm. Det är många som är rädda för clowner. Mm. Och clownen har ju en jävligt speciell funktion. Liksom. Ja. Vad betyder den för dig?
Alltså clownen tar ju upp grejer i samhället. Och clownen kan ju på ett roligt sätt ta upp ämnen som kanske inte är så roliga. Den kan ju spegla samhällets alla liksom alla bekymmer vi har och grejer som vi tycker är jobbiga att prata om. Kan clownen göra lättsamma och roliga så att vi dealar med dem på ett sätt som är kanske lite lättare att deala med skratt. Så jag tror att clownen, för mig har clownen varit liksom en räddning i många situationer. Jag får ju liksom ta uttryck för grejer som kanske skaver mer egentligen. Och göra roliga. Och sen så finns det ingenting som är mer givande för mig än att sprida glädje. Alltså att se att någon skrattar och har roligt och släpper loss. Liksom när folk lutar sig tillbaka och garvar uppåt med öppen mun. Det finns ingenting som slår detta.
Mm. Fram till 12, var det också så att det var din funktion liksom socialt, att du var den här, var du klassens clown? Liksom?
Ja, och jag var klassens clown från väldigt tidig ålder. Inte bara klassens clown, utan organisatör, alltså producent var jag från typ 7 års ålder skulle jag säga, 6 års ålder. På fritids minns jag att fritidsledarna fick liksom säga till mig att Albin, du måste sluta leka cirkus med alla barn. Alltså det är inte bara att jag leker cirkus, alla måste vara med, alla har en roll. Men så att det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Men det funkar ju inte. Det gör jag ju fortfarande så.
Så Pride är din nya cirkus liksom?
Nej. Jag fick ju mitt första jobb på Pride innan jag ens hade varit på en Pride. Jag hade aldrig varit på en Pride innan jag fick mitt första jobb som programchef för Malmö Pride 2017.
Mm.
Så det var ju lite cirkus i början tills jag lärde mig. Pride skiljer sig på några sätt. Båda två är ett evenemang. Det kan vi börja. Så där är de ju faktiskt lika. Båda två behöver ett polistillstånd. Båda två behöver bajamajor, ljud och ljus och lite sådana här praktiska grejer. Sen är innehållet lite olika.
Och mycket smink och glitter.
Ja, det har vi. Båda två har smink och glitter, har du rätt i. Och neonspandexbodysar.
Ja, och ett firande. Liksom. Ja. Alltså det finns en så här firande känsla i Pride också.
Ja, det har ju verkligen utvecklats till en del av Pride har ju verkligen utvecklats till folkfest. Det har det ju verkligen. Det är väl evolutionen av Pride.
Mm.
Att den har ju, det började ju och det finns ju fortfarande kvar och vi pratar ju fortfarande om början.
Mm.
Men det har ju verkligen utvecklats, men tiden har ju också utvecklats. Så det är ju inte konstigt att evenemangen också utvecklas, tycker jag.
Ja, för till en början så var det ju en större typ av liksom rörelse eller kamp eller du vet manifestation av att så här, vi är stolta över dem vi är. Ni kan inte ignorera oss, ni kan inte sjukförklara oss, ni kan inte gömma undan oss. Vi är era söner, vi är era bröder, vi är era kompisar, vi finns här överallt och vi är stolta över det.
Ja, och det börjar ju också som en liksom motreaktion för polisvåld. I USA började Pride så, själva första Pride som ägde rum i New York. Det var liksom mot polisvåld. Så,
mot homosexuella?
Ja, och transpersoner.
Vad var det, 70-talet eller?
Precis. Åh, nu kommer du med dina siffror här nu.
Vi kan kolla, det är lugnt.
Har vi någon statistik på det här?
Vi kan väl bara kolla vilket årtal.
Och jag vet inte, kan vi kolla om det var i New York också? För ja, det kan vara San Francisco.
Jag tänker San Francisco.
Ja,
för att stora delar av HBTQ-rörelsen liksom startade där. Jag tänker liksom hela Harvey Milk. Liksom.
Och Marsha P. Johnson.
Ja, och ja, San Fran är ju liksom en plats för många liksom, av den typen av liksom kontrarörelser under den perioden. Men New York hade väl också den här Vogue-scenen? Inte dance room. Vad heter det? Inte dance hall, inte dance room. Men de här husen, house of ballroom. Just det. Det finns en sjukt bra dokumentär på Netflix om ballroom-rörelsen i New York. Den är ju fantastisk och jättemörk.
Vad heter den?
Det var i New York 1970.
Kan inte kolla vad dokumentären på Netflix om ballroom-rörelsen i New York hette också? Det är ett bra tips, tänker jag, till det här avsnittet.
Skitbra tips.
Fantastisk dokumentär.
Baby ballroom.
Baby ballroom. Netflix, va?
Netflix.
Ah, nice.
Ballroom dancing.
Nej, så heter den inte.
Okej, Netflix. Okay.
Paris is Burning heter den.
Paris is Burning, just det.
Paris is Burning heter den. Det är en jättefin film. Vi skulle visa den på Helsingborg Pride faktiskt. Mer för regissören är faktiskt den enda som lever idag. Som film och filmaren. Hon är den enda som är kvar. De flesta har ju dött i sviten av AIDS.
Just det.
Faktiskt. Tragic.
Och tillbaka till också så här, till cirkusen. Jag är liksom jättenyfiken på vad mer du lärde dig både på cirkusen. Jag tänker att det kan att vara där och befinna sig i den miljön som 12-åring är exceptionellt. Det är inte alla 12-åringar som befinner sig i sån miljö. Vad lärde du dig? Vad tog du med dig? Hur formade det dig som person?
Ja, men jag lärde mig, alltså efter de här 2 åren som lärling, som clown, så blev jag ju turnéledare för hennes bror. Cirkusen hade en bror från Irland som behövde komma till Sverige. Ingen pratade svenska och de behövde en turnéledare. Så jag blev turnéledare som 14-åring för en tysk cirkusfamilj från Irland, jag vet. Där fick jag ju verkligen implementera allt det här lärde mig om liksom ingenting är omöjligt. Jag fick liksom jaga en kommunanställd på midsommarafton. Jag fick åka hem till honom för att hämta en nyckel och grejer. För cirkusen byter ju plats varje dag. Så jag var ju verkligen tvungen att lösa de här grejerna. Det var liksom 25 anställda. Arbetstillstånd visste de inte ens vad det var. Måste vi ha det? Behövs det? Hur har man det? Du vet, på den nivån. Så jag fick ju verkligen lära mig att jobba gentemot kommun och såna här grejer. Alltså som ibland kanske tar lite längre tid. Man måste ha lite mer tålamod. Och sen fick jag ju lära mig hantera stressade chefer som skriker. Jag lärde mig jättemånga tyska svordomar. Min första dagen så sa han, chefen Timmel, Scheiße in der Hals. Det betyder skit i halsen. I min hals alltså. För att jag hade på mig fel skor till föreställningen.
Just det.
Det fick jag lära mig hantera.
Har ni fortfarande kontakten här? Alltså det måste ju ha blivit någon slags extra familj för dig, föreställer
jag
mig.
Ja, jag bodde just dem. Alltså jag var verkligen där i 2 år. Jag har kontakt och de är i Tyskland nu och jobbar. Så de jobbar inte här, men jag har kontakt med dem. Och mamman där var faktiskt hemma hos mig och hälsade på för inte så länge sedan. Alltså vi har en ganska bra relation och vi blir ju vänner. Och även om det var väldigt ansträngda liksom, miljöer att jobba i på alla möjliga sätt, så hade vi jäkligt kul ihop. Mm. Jag växte ju verkligen upp med dem. På ett sätt. Så vi är väldigt nära varandra fortfarande. Och jag minns en gång när vi var på Öland. Och det var en man som ramlade. För det var storm och de skulle riva cirkustältet. Och en man ramlade och bryter benet. Han var jättetjock. Ingenting illa med han. Det bara bröt alltihopa, hela benet. Och de bara, du kan...
Det heter kroppsvarierad.
Är det, gör det?
Nej, jag bara skojar.
Gud! Han var faktiskt, men jag menar det var så här, men han ramlade så det bröts på alla sätt och vis. Och de bara, du får inte åka in med han till sjukhuset för vi har inte arbetstillstånd med han. Men han är ju, hans ben är ju åt alla, alltså vi måste köra innan. Såna stressade situationer har varit i. En hund som åt upp en grannhund. Så alltså en av våra cirkusens hundar åt upp en kvinnas hund. Alltså det var inte heller kul att dela med som 14-åring. De andra pratar ju inte svenska. Så jag fick ju göra det.
Hela talet sättet dog eat dog får en helt annan innebörd. Alltså.
Ja, det var inte kul.
Oh, wow.
Ja, men så man har ju blivit lite, man har fått lite skinn på näsan om man säger så.
Såklart.
På gott och ont. Vissa grejer hade jag kunnat skippa uppleva. Typ så. Den här blodiga hunden.
Mm.
Det behövde jag inte vara med om.
Men alltså jag blir också nyfiken på dina föräldrar. Alltså vad är det för typ av föräldrar som orkar med oron av att släppa iväg sin son som 12-åring. Jag har en 12-åring hemma. Att bara föreställa mig att hon säger, pappa, jag ska börja på cirkus. Nej.
Nej. Alltså mina föräldrars första reaktion, alltså men nu måste du förstå också att jag har hållit på med det sedan jag var 3. Alltså det har inte funnits något annat.
Mm.
Det är något den här personen har ältat sedan de var 3 år gammal. Mina föräldrar hade liksom inget val.
De hade ingen chans.
Nej. Och jag tycker så synd om dem. Jag var väldigt bestämd alltså, på vad jag skulle göra. Så jag tror att de liksom till slut, först var det så här, ska du inte göra teater? Ska du inte göra lite film? Du kanske vill inte gå i liksom bland hästskit i hela ditt liv. Du kanske vill liksom jobba i ett hus, inte tält hela livet. Och så till slut så tror jag de bara gav upp alltså. De bara, vi måste jobba med vind och inte mot vind. För det kommer inte funka. Så mina föräldrar skjutsade mig till cirkusen. Och skjutsade tillbaka mig, hämtade mig, lämnade mig, höll på så hela... Håller fortfarande på att hjälpa mig.
Jag tror att det här var ett strategiskt drag av dig att komma ut som clown. För att då blir det inte lika stort rabalder när du kommer ut som homosexuell.
Alltså jag ska vara helt ärlig, jag har faktiskt aldrig suttit ner och pratat med mina föräldrar om att jag är gay.
Är det så?
Nej, vi har inte haft den diskussionen.
Hur gick det till då?
Ja, alltså jag har ju stått på scen sedan jag var väldigt liten. Och i en föreställning så öppnade jag föreställningen med en kan man säga, en monolog.
Mm.
Där jag berättar om mina upplevelser. Och homofobi som jag upplevt. Och
då var du hur?
Då var jag nog kanske 17.
Mm.
Eller 18 till och med.
Mm.
Så jag började föreställa så. Jag hade klänning på mig och jag sjöng New York, New York med Liza Minnelli eller Frank Sinatra.
Så det fanns ett par ledtrådar.
Ja, vi började. Ja. Eftersom jag säger då att mina föräldrar har ju liksom valt att stötta mig. Mm. Så pappa skötte följespotten, han skötte lampan.
Mm.
Och mamma stod i garderoben och tog in jackor till föreställningen. Så de var ju där. Så jag kanske berättade så. Mm. Och pappa kom in i pausen med en liten shot till oss. Så jag och han tog en shot.
Och de har liksom aldrig sagt någonting om det eller haft några liksom, något motstånd mot det, eller hur har det varit?
Nej, mina föräldrar har verkligen inte haft det. De har varit väldigt stöttande. Pappa har i vissa situationer kanske uttryckt sig klantigt. Och det är bara utifrån rädsla. För han av egen erfarenhet liksom vet vad en gay kille kan bli utsatt för. och vad det finns för faror liksom där ute.
Just det.
Och så har han ur rädsla då uttalat sig klantigt som en ung Albin kanske inte kan förstå.
Vad kan det vara till exempel?
Att det kan vara en dum kommentar när Fab Five kommer på tv liksom. Och jag sitter i soffan bredvid.
Vad säger han då till exempel?
Ja men, byt bort de här jävla bögarna kan han säga.
Mm.
Och så byter han. Men sen har jag kommit på han att han har tittat på den då.
Just det.
En gång.
Just det.
Men du vet, för mig som liten så känns det ju, jag kan ju inte, nu fattar jag att det där var ur rädsla.
Mm.
För någonting som han inte kunde kanske hjälpa eller... Så han är ju fullständigt förlåten för sådana här små kommentarer. Men då kanske jag inte riktigt förstod dem som ung.
Just det.
Men sen så vet jag en gång jag la upp när jag fyllde 20, så tog jag en bild med mina kompisar. De fick ta på sig mina kalsonger med en stor socka var i kalsongerna. Så fick de ställa sig på soffan jämte mig. Jag sitter med champagne och så tar vi en bild som man inte ser överkroppen. Man ser bara två skrev. Och la ut det på Facebook för att fira att jag fyller 20. Och det var ju jätteuppskattat av alla som såg min Facebook, såklart. Men min moster såg den här bilden i Bosnien. Och de är ganska liksom ortodoxa, om jag säger så.
Muslimer?
När min mammas sida är ortodoxa, pappa är muslimer.
Mm.
Så min moster skickade ett mejl till min mamma om ja, Albin är sjuk, vi har sett, vi tycker synd om er familj, vi vill hjälpa er. Här finns en kyrka i Bosnien, han kan komma ner här, vi kommer att hjälpa honom. Allt kommer att bli bra. Och jag, mamma berättade inte det till mig att hon hade fått det här mejlet. Men mamma berättade inte heller förrän lite senare då att hon svarade bara sex, drugs and rock and roll.
Ah, fy fan, vad nice.
Till moster. Sen dess har jag inte fått någon mer kritik.
Alltså, jag bara föreställer mig det ur liksom föräldrasynpunkt. Mm. Alltså, det är någonting som händer med när man blir förälder också, att plötsligt börjar man så här fatta vissa grejer som har med oro och rädsla och beskyddande att göra.
Mm.
Nu kom ju inte jag ut som homosexuell när jag var yngre, men jag hade en hel del utmanande samtal med mina föräldrar och gjorde saker som kanske inte de förstod liksom utifrån ett kulturellt perspektiv.
Mm.
Även om mina föräldrar var väldigt progressiva, de var liksom marxister och revolutionärer, så märktes det tydligt när vi kom till Sverige att det fanns ju fortfarande en diff mellan kulturer.
Mm.
De var ju fortfarande kulturella iranier.
Mm.
Och det fanns så mycket som de inte förstod, som de inte liksom kanske själva ens kunde sätta ord på, men som var jävligt jobbigt för dem.
Mm.
Allt från, du vet, hur länge man fick vara ute, gå på vilka fester, till vilka hänger du med? Jag är ju uppvuxen i så här, inte cirkuskretsar, men så här, du vet, kretsar av punkare och skatare och liksom hårdrockare och mycket så här alternativa kretsar. Så mina föräldrar tyckte det var jättekonstigt. Mm. Vad är det här för konstiga människor du hänger med?
Ja.
Och då tyckte jag bara att de var intoleranta.
Mm.
Och att de inte fattade.
Mm.
Men nu i efterhand så kan jag ju docka an till det här, just att men alla föräldrar vill ju att deras barn ska ha det bra. Och det finns oro, det finns rädsla.
Det är rädsla, det kommer därifrån. Jag tror att mina föräldrar älskar mig precis som jag är. Men så kan man ju ibland kanske inte rå för att man liksom är rädd, för man vet ju hur världen ser ut liksom, att det finns kanske faror och man vill ju skydda sitt barn till varje pris, tror jag.
Ja, men också vad släkten ska tycka.
Ja.
För oss som har liksom släkt i hemlandet och
men jag tror inte det var i fallet i mina föräldrars fall. Alltså pappa kommer från en jättemuslimsk familj och mamma kommer från en ortodox familj. Och så jag tror inte mina föräldrar brydde så mycket om vad andra tyckte, obviously. Eftersom de valde att vara liksom tillsammans. Det var lite dom mot världen. Så har det alltid varit, tror jag. Så jag tror inte de var rädda för det faktiskt, i detta fallet. Utan det var mer bara att de vill, hela deras liv har lite gått ut på att kratta för mig och min bror. Att vi ska få ett bra liv. De rymde hit, de flyttade från en liten stad, Hultsfred, till Helsingborg. För att vi skulle få bättre möjlighet till olika utbildningar. Alltså de har verkligen gjort allt för att vi ska få ett så smärtfritt liv. De försöker inte lägga sig överhuvudtaget i vem vi dejtar eller vad de har för religion eller vem de är. Mina föräldrar bryr sig inte. De vill bara att vi ska vara lyckliga till varje pris. Och då tror jag ibland att om jag väljer att göra grejer som kan vara jobbiga för mig eller för, som liksom kan sätta käppar i hjulet för mig framöver, då, då liksom yttrar de det.
Mm.
Och det kan ju ibland vara fel. Jag kan liksom inte rå för att jag är gay. Utan, ja, då blir det liksom, men jag kan inte hjälpa det. Vad fan ska jag göra nu då?
Mm. Ja, alltså mm. det är inte så konstigt egentligen att rädslan eller oron finns där. Och sen kan ju den uttryckas på olika sätt och med olika mycket kunskap och förståelse för
exakt.
Det. Men fanns det liksom andra sammanhang där du stötte på motstånd eller där det fanns fördomar eller liksom där du inte kände att här får inte jag vara hela mig?
Mm.
Skolan eller liksom socialt eller med kompisars föräldrar? Mm.
Ja, men först är jag ju uppvuxen i en förort i Helsingborg. Och sen bytte skola liksom när jag började högstadiet. Och då kommer jag liksom lite mer bland de fina barnen, hamnade jag plötsligt. Och då minns jag att jag ljög var jag bodde. För jag ville inte erkänna att jag bodde fortfarande i den här förorten. Så jag ljög, kom jag på. Alltså jag kom på mig själv stå och ljuga liksom. För alla gick igenom hela klassen liksom. Var bor du? Ja, jag bor där.
I det där gymnasiet?
Ja, det är högstadiet. Jag gick i sexan. Är det högstadiet?
Mellanstadiet.
Okej, sjuan då. Jag gick i sjuan. Och så ljuger jag. Bara, vad fan gör jag? Jag kan ju inte ljuga om var jag bor. Det kan jag inte göra. Så var det en lärare som faktiskt sa till mig. Bor du verkligen där? För jag tror hon visste. Så bara, nej, jag bor faktiskt inte där. Jag bor på Adelsberg alltså. Ja. Och det var ju inte värre än så egentligen. Jag fick inte problem för det. Det var ju mer jag som bara kände mig annorlunda. Och... för min klass var ganska stöttande. Och jag fick inte några... det var inga konstiga grejer efter det.
Mm. Ja, det är nästan som att klass blev en större grej än sexuell läggning liksom, i det fallet, eller?
Oh ja, alltså att jag var ett gay har inte varit något konstigt i min uppväxt. Alltså bland mina klasskamrater. Mm. De har älskat det.
Mm.
De majoriteten har faktiskt älskat det. Jag har varit... Nej, jag har ju fått killar i min klass och vi har dansat. En gång höll jag i gympan och dansade vi. Vi gjorde gymnastik med boll en gång. Du vet, sån här man kan kasta boll fram och tillbaka. Vi lekte cirkus.
Klart ni gjorde.
Alltså upp i åldrar, alltså upp i åttan, typ i nian när vi är så alltså, shit. Jag har haft jättemycket stöd från mina klasskompisar. De har tyckt det varit kul och jag har ju verkligen trott på vad jag gör, så att jag har faktiskt inte stött på. Någon har mobbat mig, men jag ska vara helt ärlig och säga att jag har varit så självupptagen att jag inte har märkt att de har mobbat mig.
Mm.
Jag märkte inte att han mobbade mig förrän efteråt kanske.
Har clowneriet och närheten till humorn hjälpt dig?
Ja, gud ja. Ja. I alla ansträngda sammanhang så kommer clownrollen upp. Och gör sitt, liksom. Men det är väl en naturlig försvarsmekanism egentligen när något är obekvämt att man tar fram den rollen. Jag har väl ett behov av att vara i kontroll, tror jag. Och med humor kan du vara liksom, kan det här kontrollbehovet ta ut sin rätt liksom, på ett snyggt sätt.
Just det.
Mm.
Men blir det också en flykt från att känna smärta?
Eller hantera smärta?
Ja, men precis, det är det jag är nyfiken på, för att jag tänker att det är skillnad på att använda humor för att orka mörker och smärta och trauma.
Mm. Mm.
Men det kan också bli ett sätt att fly från allvar och att känna och se verkligheten som så dysfunktionell och smärtsamt som den faktiskt kan vara.
Mm. Mm. Wow. Ja, men det tror jag att det kan vara. Men för mig har det varit det enda sättet liksom. Jag har ju, och det är det sättet jag kunnat ta mig framåt. Det har verkligen varit en räddning för mig att kunna dra till humorn, tror jag.
Det finns ju en hel del berättelser från koncentrationsläger i Auschwitz.
Mm.
Där man har sett hur människor som lever i den misären och i den fruktansvärda miljön.
Mm.
Och som svälter och som plågas och som torteras och som mördas och som lever under det här vidriga förtrycket.
Mm.
Samtidigt sätter upp så här teater, spelar musik, sjunger. Och det fuckar ju också med vår bild av, du vet, Maslows behovstrappa. Att så här, först så ska jag vara trygg och sen ska jag vara varm och sen ska jag vara mätt och sen ska jag ha pengar och sen kan jag hålla på med kultur och självförverkligande och andlighet. Och plötsligt så kommer de här delarna av självförverkligande, de blir de blir typ först. Mm. Att till och med när du inte har mat, trygghet, värme eller någon form av psykologisk eller existentiell trygghet och allt har tagits ifrån dig, så kan de inte ta ifrån dig lek. De kan inte ta ifrån dig kultur. De kan inte ta ifrån dig musik. Och det gäller ju både som judar i koncentrationsläger eller slavar i Brasilien som uppfinner liksom capoeira som någon slags dansande kampsport.
Nej. Alltså det ligger i vår natur på något sätt, den här leken. Och den har ju tagit uttryck på olika sätt. Och jag tror att det är liksom i ansträngda tider viktigare än någonsin med konst och uttryck. Det är därför det är viktigt för mig också. Alltså, jag har ju, och sen så att du får uttrycka alla de här grejerna som kanske skaver eller som du inte, som alltså att man får skoja om grejer som man inte kanske får prata allvar om. Just så det. Blir det ju liksom mer tillåtet.
Mm.
Det tror jag är en räddning för folk i alla de här sammanhangen. Jag har ett skämt. Får jag säga det?
Absolut.
Vet du vad som hände med den italienska kocken? He passed away.
Jag trodde du menade Paolo först. Det går att applicera på honom också.
Oh my god, den är rolig. Oh, det var lite roligt. Där drog du det till en helt annan nivå. Till en Navid-nivå. Vad hände med Paolo Roberto? He passed away. Den var rolig. Shit, vad roligt. Ja, det där var ju inte säkert kontroversiellt skämt, men det är klart du gjorde det till ett Paolo Roberto.
Förlåt, jag var tvungen att sätta dig i en hur kan vi kontext. Nej, han passar vidare.
Han passar vidare.
Han passar vidare.
Ja, verkligen. Det kan man göra. Men han gör inte mycket pasta, tror jag.
Jo, det tror jag han gör. Kanske inte under eget namn, men under pseudonym.
Ah, vad heter de nu?
Nej, inte Maolo Schmoberto, tror jag.
Paulas pasta. Ja, ah, jag orkar inte. Allt är okej. Okay. Jag tycker bara att man ska få skoja så här om grejer.
Jag vet att Victoria har introducerat dig för Andrew Schultz.
Ja. Ah.
Var, alltså, för vi kan ju också så här passa på att tipsa.
Presentera också vem det är och vad han gör lite.
Lyssnarna och tittarna. Nu föreställer jag mig att många av dem som lyssnar och tittar på Hur kan vi också har koll på Joe Rogan. Och Andrew Schultz är ju liksom Joe Rogans favoritkomiker just nu. Det är en vit cis-man som står upp och kör stand-up. Om man tittar på början av hans karriär så kör han klassisk stand-up. Han kör på Comedy Cellar i New York och han kör sina inövade rutiner. Och det här är liksom före pandemin. Och han har också ett annat uttryck. Han är liksom slätrakad. Han ser ganska allvarlig ut när han gör sina första gigs. Liksom. Och det är den här källaren som Comedy Cellar i New York och de här som källarklubbarna. Det är den mängden med folk. Och sen så jag tror att det är under pandemin när han växlar upp. Och så börjar han köra crowdwork. Känner du till det, alltså konceptet?
Alltså lite mer improvisativt. Att man går in och så känner man in.
Ja, exakt. Och studsar på publiken. Ja. Det som finns i rummet.
Älskar det.
Och det du kan studsa på när du står upp inför en helt ny grupp människor är ju vad du ser. Det vill säga, du behöver vara ytlig.
Ja. Och fördomsfull.
Ja. Och sen skoja om yta och fördomar. Allt ifrån någon snubbe som sitter i rullstol eller tre personer som sitter längst fram som han tycker ser ut som flator. Och så visar det sig att de är det. Så det är hudfärg, det är nationalitet.
Alltså när jag såg nu ett avsnitt eller en stand-up med honom, då satte en svart person, en ung kille och en äldre vit kille bredvid varandra.
Så en svart äldre man.
Ja, förlåt. Svart äldre man.
Svart gubbe.
Och en
vit kille i typ vår ålder.
Ja. Och då frågar han, vad är er relation? Hur känner ni? Varför är ni här tillsammans? Och då säger han, den äldre mannen. Ja, men det är min adoptivson. Och han säger bara, åh, herre, det här är ett sånt full circle moment.
Cirkeln är sluten. Det är liksom
när jag blir stor vill jag äga en vit. Det säger han. Och nu gör han det. Så sa han. Och folk lägger sig ner. Apropå det här sa jag innan, att det här, när, någon, när publiken lutar sig tillbaka och gapet bara öppnar sig. Det gjorde det på publiken där. Ja, fan vad han bara liksom spränger de här... liksom, folk kommer dit och de vet ju kanske vad de ger sig in på lite också. Han har kanske gjort sig ett namn i det. Men han spränger ju de här väggarna bara direkt. Han slår ju bara ner dem allihopa. Så att,
och han gör det också med finess. Alltså det finns en fingertoppskänsla och en timing som är gällande. Du kan inte, jo visst, du kan gå upp och vara ett fucking asshole också, bara göra den grejen. Det appellerar också till en viss publik. Men han är smart. Vi pratar om det i telefon. Han är så jävla påläst.
Jag tror att alltså, en av mina största idoler är Joan Rivers, som har gått bort som en gammal liksom legend inom komik. Också den första och enda kvinnliga programledaren inom Late Night, som fortfarande bara har män. Hon liksom är ju av lite samma genre. Hon går ju in och så...
Nej, Michelle Wolf också.
Ja, absolut. Och Don Rickles.
Nej, Michelle Wolf är också kvinnlig Late Night-host.
Nu?
Ja, sen, det var väl för att hon höll på för tre, fyra år sedan.
Ja, men gud, jag är ju så sent ute. Jag ber om ursäkt för det.
Ja, det är okej för den här.
Förlåt till alla programledare där som lyssnar och är kränkta. Men, och bara kör på. Och jag tror att hon och Don Rickles och Andrew, heter han så? Andrew
Schultz.
Ja, att de liksom är extremt allmänbildade. Det finns något i det, att vara väldigt, väldigt insatt i allt. Och hela tiden uppdatera sig och kunna mycket för att kunna skoja om det. Jag tror verkligen det är knepet för att kunna göra det utan att det blir fel. Så det är ju bara beundransvärt. Alltså jag tycker det är otroligt. Och att han vågar göra det nu i den här tiden, det är otroligt.
Så. Ja, men låt oss återkomma lite också till det här med vår tid och vad som händer nu med både humor och det offentliga samtalet och de känsliga ämnena som finns. Det är ju definitivt ett område som jag vill prata med dig om. Men låt oss nörda lite mer, kommer det här. För att här finns också någonting för att titta på. När du tar Joan Rivers som exempel, så tänker jag att så här, när man tittar på henne så är det liksom uppenbarelsen är liksom en upplyft överklass. Hon ser ut som en Porsche. Överklasskvinna liksom.
Ja, verkligen.
Så här, du vet, pärlor över bysten och du vet,
päls och
hon har klass.
Ja.
Men sen så öppnar hon munnen. Och det är så smutsigt. Så jag vill bara så här, jag vill bara ta en svint och bara så här skrubba hennes käft. Och det är ju också att vara medveten om, när ni tittar på mig så tänker ni det här: fuck you. För att jag kommer inte passa in i den mallen som du projicerar på mig. Du tänker överklasskvinna, pryd, men jag kommer ge dig på käften för att jag är en galen alkoholiserad bitch som kommer säga precis vad jag tänker på, och du kommer älska det. Alltså, och att hon gjorde det på sen, vadå, 50-60-talet? Var det så tidigt?
Alltså hon, då var det ju, då fick hon ju ändå ställa upp det lite, så hon fick liksom säga att hennes det var en kille som inte ville dejta henne för han var frisör. Hon kunde inte säga att han var gay. Så man fick igenom säga det på lite liksom roligare här.
Ja, du har
det. Ja, jag håller på vinet.
Har du snott vinet?
Det är jag som kommer med vin. Säg stopp.
Stopp.
Tack.
Så. Hjälpte inte. 1965 gjorde hon vad, eller föddes hon? Nej. Hon slog igenom 1965, ja. Men kolla, vad gör du? Du dubblar ju mitt glas ju. Motherfucker, okej. Okay. 1965 slog hon igenom.
Men då menar jag, men hon fick igenom, alltså, hon gjorde ju grejer som var så revolutionerande så att hon fick inte ens säga, alltså, på den tiden, hon sa inte att någon var gay, utan hon sa att han var frisör eller han var dansare. Hon fick inte, hon var på Late Night med Johnny Carson och drog ett skämt och fick inte säga att hon var gravid, utan fick säga att hon och hennes man snart skulle höra små fötter springa, eller små liksom steg hemma. Hon fick liksom dansa runt de här grejerna, men hon har alltid varit lika jäkla rå. Hon började ofta sitt nummer med att säga att när hon var bebis så badade hennes mamma henne med en toast i badkaret.
En toaster, alltså en brödrost.
Men hennes mamma ville döda henne liksom. Alltså det är helt otroligt. Men
man måste också fatta vilken roll de här late night hostarna har haft för stand-upen i USA. För att det folk inte riktigt kopplar är liksom hur de här rörelserna växte parallellt. För att folk som till exempel Johnny Carson och David Letterman som sen tog över efter honom, det de gjorde var att de skapade en som talkshow som var väldigt så här uppklädd och liksom fin och liksom hade de här attributen som gjorde att du vet hel ylle amerikanska familjer satt upp och tittade på det.
Städat.
Och sen så använde de den plattformen och liksom skickade in en trojansk häst med de råaste, smutsigaste komikerna som fanns på den tiden. Så att alla de här, du vet, Joan Rivers, Don Rickles, Richard Pryor, Bill Hicks, alla de här, de började ju ofta sin bana med att vara hos Johnny Carson och David Letterman.
Absolut. De har varit en viktig plattform för stand-up.
Och för också att få in stand-up i vardagsrummet hos, hos liksom den amerikanska kärnfamiljen. Som jag inte tror hade hänt annars. För att annars hade det varit på de här klubbarna där de efter att de varit med på Late Night gick och testade sina skämt på den här liksom punkiga liksom, liksom publiken i källar, alltså typ Comedy Cellar eller The Improv i LA. Men och en person som jag har varit så fascinerad av när det kommer till den här rörelsen, det är ju Lenny Bruce. Och Lenny Bruce var liksom en judisk man som växte upp i New York. Det var också så här 50-60-tal. Och hans grej var ju att han ville protestera mot att stand-up-kulturen under en viss period i USA var ju väldigt städad. Jag tror det kallades för blue comedy eller red comedy. Det fanns det med ett begrepp för.
Oj, okay.
Alltså städad humor.
Okej. Okay. Det visste inte jag ens.
Blue comedy, red comedy, hjälp mig. Blue content, red content. Alltså det fanns någonting kring de färgerna. Och det var liksom lite sådär, man kunde stämpla innehållet om det var liksom
städat eller inte.
Städat eller inte.
Oj,
städat.
Liksom. Herre.
Och han gick ju upp, och då fanns det också i USA, fanns det ju obscenitetslagar. Det vill säga att om du står på scen och använder obscena ord. Alltså du kunde inte säga shites, alltså bajs i halsen på scen.
Nej. Oj, vad hemskt.
Och han sa ordet, jag tror första gången han åkte fast så sa han ordet cocksucker. Och det fick man inte säga. Och då efter det så blev han liksom, då blev han bevakad av polisen så att de hade koll på honom, de hade honom på sin lista. Vilket gjorde att på alla hans shower så stod det alltid poliser redo. Och så fort han sa någonting, jag tror till och med att någon gång så sa han come, alltså som i att komma, som att få orgasm. Och där var det, redan där var det ostädat liksom.
Och jag hade stått och skrikit kam.
Såklart.
Så att det kommer två poliser då.
Ja. Men tillbaka då till vikten av komiker, vikten av clowner, vikten av narren, trickstern, alla de här karaktärerna som har haft som funktion att titta på oss och bara, vad ligger din känslighet någonstans? Ja, jag vill gärna inte att du pratar om min döda hund. Apropå hundar.
Ja, precis.
Och sen så måste de liksom trycka på det eller trycka på den knappen för att det finns en poäng i att göra det.
Ja.
Det har ju varit deras roll. Men han tog den på allvar. Och han satt, apropå att inte bara prata utan också stå för sina ord. Han satte sitt liv på spel liksom varje gång han klev upp. Och polisen kom och tog han, låste in honom. Han kom ut, han gjorde det igen.
Det var blue comedy.
Blue comedy är
typical sexual in nature and or using profane language.
Så blue är smutsigt.
Ja, sometimes or using gender or race based on humor.
Just det, så blue comedy är det smutsiga och red comedy är då det städade.
Går inte alls ihop med Matrix?
Du gjorde Matrix-referensen. Fuck you. Det är bara för att du vet att jag är arg för att de har släppt trailern för den nya Matrix-filmen. Så jävla triggar av det.
Jag har inte ens sett en enda Matrix-film.
Nej, men vad fan!
Nej, men jag är inte...
Vad är det här? Sluta! High five, va?
Jag är inte ens, alltså, intresserad av att se dem.
Det är så trevligt, Albin.
Och alltså, efter du tog upp alla de här legenderna så kände jag bara att mitt pastaskämt känns platt. Alltså. Det känns inte så kul.
Det är inte ditt pastaskämt som gör dig platt. Det är din totala okunskap i filmhistoria. What the fuck? Är det vad då? Har du aktivt valt att inte titta på Matrix?
Ja, jag tycker den verkar otroligt tråkig. Alltså, är det någonting med den som gör så bara såhär, vad tramsigt, alltså tramsigt. Jag tycker det är tramsigt.
Tramsigt?
Ja.
Du är clown!
Nej, men...
du är clown!
Fast skillnaden är att jag tar inte mig på allvar. Hugh Jackman är i Matrix. Vilken är han med händerna? Vad heter han med händerna i Hugh Jackman? Han,
men
spelar
bara
han?
Gå ut härifrån.
Vad heter han som spelar...
Wolverine.
X-Men. X-Men. Jag har inte sett dem. Det är väl typ samma sak.
Bara för att det är X i rubriken. Är det inte samma film?
Det är samma skit. Ja, de tar sig själva på för stort allvar. Jag kan inte titta på det.
Wow.
Jag tycker det är tråkigt.
Där låg mina triggers tydligen.
Men min favoritfilm är Wizard of Oz.
Ja, men,
med Judy Garland.
Shocker. Det är så jävla on brand. Så ja, det är klart att du älskar Judy Garland. Kom igen.
Ja, men det är Liza Minnellis mamma.
Jag vet.
Och Yellow Brick Road, Follow the Yellow Brick Road och sådana.
Vad är grejen med Judy Garland och Liza Minnelli och bögkultur? Alltså hjälp mig att förstå den kopplingen.
Ja.
För de är stora ikoner.
Nej, men alltså Judy Garland sägs vara liksom den första gay-ikonen.
Varför?
Och de säger, hon var ju känd för hon sjöng Somewhere Over the Rainbow i Trollkarlen från Oz. Och de säger att, alltså liksom, storyn är att regnbågsflaggan kom till för den låten och henne. Jag vet inte exakt varför hon var en gay-ikon, för att hon liksom embracear liksom gay liksom kulturen, och hon visste att det var hennes, att många i hennes publik var gay, och hon liksom stöttade dem och offentligt sa ifrån liksom.
Mm, just det.
Jag tror att det var det som gjorde att hon blev en sån gay-ikon.
För det gjorde ju Liza Minnelli också.
Ja, fortfarande. Yeah. Alltså gud ja, men sen så har ju både hennes mamma och hon bara varit ihop med massa gay-män. Så alltså kom ut som gay efter dem.
Ja, vad hette han kläddesign? De var inte ihop i och för sig, men vad hette han kläddesignen som dog, som Liza Minnelli var bästis med, som Ewan McGregor spelade i den här Netflix-serien.
Ooh.
Fantastiskt bra serie.
Ja, den ja. Precis.
Vad heter den? Vad heter han?
Ja, bra. Jag kommer inte ihåg.
Ewan McGregor, Netflix. Mycket referenser nu till mig.
Versace, är det inte?
Nej, det är inte Versace. Det är inte Versace. Det är ett mer okänt namn för mainstream, tror jag.
Ja, jag har glömt den. Jag vet. Han är så bra i den.
Nej. Den kom i år.
Ja.
Ewan McGregor. Det är så här 10 avsnitt. Han spelar den här homosexuella kläddesignen. Han är typ bästis med Liza Minnelli.
Ja.
De är typ som ett gift par.
Ja, ja, men de är inte ihop.
Nej, det är de inte.
Nej, jag tror inte de är det. De är bara vänner.
Just det.
Och han designar hennes. Det är han som gjorde hennes kända look liksom.
Yeah.
Den hon har idag fortfarande. Ja.
Jag har liksom så här namn... Halston. En gång till?
Halston.
Ja.
Just det. Riktigt bra dokumentär. Eller dokumentärserie. Det är spel... Det är en miniserie. Just det, Lenny Bruce. Apropå just att sätta liksom sitt liv på spel. Vet du hur han dog?
Nej.
Han dog av... han levde ett ganska stökigt liv. Han och hans fru hade det jättestökigt i sin relation. Det var mycket, mycket våld och mycket missbruk och mycket liksom, kaos i deras liv. Och sen så dog han av en morfinöverdos. Och i och med att poliserna hatade honom så mycket så när de hittade kroppen och bara, det är den här jävla idioten liksom, så ringde de media och släppte in journalister så här, en i taget, för att få fotografera liket. Utan någon som helst respekt för honom liksom. Och sen så var det liksom kompisar till honom, jag tror bland annat Phil Spector, som liksom köpte vissa bilder och vissa ljudupptagningar för att liksom respektera arvet efter Lenny Bruce.
För att det inte skulle komma ut offentligt.
För att det inte skulle komma ut, men för att respektera mannens värdighet. Ja, liksom. Han har ändå gjort så mycket. Alltså, det dök ju upp så här 500 pers på hans begravning. Mm. Och jag tror till och med att polisen försökte stoppa folk från att komma dit och hedra honom liksom. Mm. Han dog vid 40. Jag tror att det var någon kompis till honom som drog till med den bästa slutklämmen över hans död, som var så här: died at 40, now that's obscene. Men utan honom, alltså både Richard Pryor och George Carlin sa ju det, att vi hade inte varit om vi är om det inte vore för att Lenny Bruce liksom banade väg och liksom var den här isbrytaren för oss. Så jag tror att man måste komma ihåg precis som med Pride, komma ihåg hur saker och ting började. Mm. Vilka som satte livet till. Även om det är liksom en kul och härlig folkfest nu med Pride, så måste vi komma ihåg att det började med människor som offrade sina liv, och att folk fortfarande offrar väldigt mycket för att stå för den här rörelsen.
Absolut.
Och samma sak med humor.
Mm.
Att det här började med människor som offrade sina liv och liksom stod uppe på barrikaderna. Vilket det fortfarande är i vissa länder. Att skoja och stå på scen och köra stand-up i liksom Iran, Ghana, Nordkorea, Ryssland, där stand-up-scenerna har börjat liksom så här, så småningom byggas, är fortfarande förknippat med att kunna liksom bli fängslad eller att du till och med riskerar ditt liv.
Mm.
Så här finns någonting, här finns en koppling jag vill göra som också finns på något sätt representerat av dig. Mm. Nämligen, å ena sidan så är du den här liksom Albin som kämpar för mångfald och inkludering och att fler människor ska få ha det bättre, att du ska kunna få vara dig själv. Och det finns också den här clownen och humoristen som också tycker det är viktigt att inte ta sig själv på allvar.
Mm.
Och de här två sidorna, det är ju det som jag tycker, förutom att jag tycker att du är som en fantastiskt bubblande person, men det som jag tycker gör dig så jävla intressant som samhällsspelare är ju kombinationen av humor och arbetet för mänskliga rättigheter och inkludering.
Mm. Jag fick precis stånd av din beskrivning av mig.
Perfekt.
Herregud.
Vilken jävla segue till att prata om wokeness.
Wow, där la den sig. Okej, okay. Så åker vi. Jag hade ett skämt jag drog. Jag uppträdde i Köpenhamn på World Pride. Jag uppträdde med en stor Eurovision-fest i ett stort hotell. Och innan pausen, då är det bara massa Eurovision, du vet, liksom låtar. Och så skulle jag vara lite rolig mellan. Och så skulle jag göra lite som alla de här legenderna. Jag är ju inte lika bra som dem. Så skulle jag liksom göra ett skämt innan pausen börjar. Och då säger jag: "During the break I will be giving out free HIV testing in my butthole." Det gick inte hem. Alltså det var ingen som skrattade. Utan jag gick bara av scen. Skämmandes. Alltså jag skämdes.
Det är ju jätteroligt.
Det är ett bra skämt.
Det är ett jättebra skämt. Och om man nu ska följa den här liksom identitetspolitiska liksom regelboken.
Ja.
Du får säga så.
Ja, det får jag faktiskt. Japp,
så vad är problemet?
Jag vet inte, jag tror folk var lite ställda. För att det var liksom precis efter hon här Emily DeForest sjöng sin liksom Eurovision-dänga som hon har gjort. Det var väldigt seriöst och så. Det var kanske, jag kanske inte kände in dem riktigt. Vi var inte riktigt där än. Jag skulle dra mitt pastaskämt och sånt innan, så att de verkligen slappnar
av. Du måste lite använda lite mer lubrikant liksom.
Ja, precis, ja. Mjuka upp publiken.
Ja, yeah. Ja. Yeah. You should know. Nej, men alltså, men vad är det som händer där? Det där är ju ett väldigt talande exempel. Vad fan är det? Om vi skulle bara dissekera och liksom förstå den situationen. Du går upp och drar ett skämt om någonting som du själv kan relatera till.
Ja.
Och som ett område och ett ämne som är liksom kantat av så jävla mycket smärta och trauma.
Stigma.
Och mörker.
Väldigt stigmatiserat också.
Right?
För mig är det varje gång man har haft, jag tror att många gaykillar kan, kanske också straighta också kan relatera till det. Men liksom, men jag tror verkligen att det är väldigt tungt för gaykillar. Att varje gång du har haft oskyddat sex så är du ju liksom lika med döden efteråt.
Mm.
Alltså man blir så här, för man har fått lära sig liksom hur farligt det är och hur lätt det är och man kan få HIV och du vet allt det här. Så man är liksom livrädd. För mig, det är ett bra exempel på att säga att det här var liksom ett... Va?
Jag har en fråga kring det skämtet bara. Du ska få fortsätta. Men hade inte Jonas Gardell kunnat slå igenom med det skämtet utan några problem?
Jag är inte Jonas Gardell.
Nu är inte Jonas Gardell här och kan försvara sig.
Men jag tror att det finns liksom ett stigma, rädsla kring det. Och det här var ju ett sätt för mig att deala. Det här var ju mer för min skull, förstår du? Mm. Jag dealar med någonting som är läskigt, som jag är rädd för, förstår du? Så det var liksom mitt sätt att gå ut och skoja om det. För då har jag kontroll om det. Då vet jag, förstår du? Jag är lättsamt av något som kanske jag faktiskt oroar mig över och är rädd för.
Absolut, jag förstår precis. Det är därför jag inte förstår varför det blir en sån jävla stor grej.
Nej.
För de som blir upprörda är ju inte i det här sammanhanget gay själva förmodligen, antar jag.
Mm. Nej, det var de inte faktiskt.
Nej.
De som sa ifrån var inte gay själva.
Nej, men de är sällan själva den gruppen.
Man skojar dem.
Mm. Det är ofta människor som blir obekväma eller sekundärkränkta.
Ja, sekundärkränkta. Det har jag varit med om mycket. Folk som blir sekundärkränkta. Å någons vägnar.
Uh-huh.
Jag är här för å någon annans vägnar.
Uh-huh.
Och jag är kränkt. Ja.
Apropå Andrew Schultz. En av mina favorit liksom bits som han gör. Det är att när han står på, jag tror det är på någon av de här, The Improv eller Comedy Cellar. Och han ska precis komma igång med sin show. Och det är hela den här crowdwork-grejen, det här improviserade. Så han kommer upp på scen och ska börja liksom latcha så här. Och plötsligt så är det en kvinna som får en seizure. Alltså hon får ett slags anfall. Jag vet inte om det är ett epileptiskt anfall. Mm. Eller om hon bara har lågt blodsocker. Men hon liksom faller ihop och börjar skaka. Och sen så kommer det ambulanspersonal och de håller på att hjälpa henne. Och han står uppe på scen och är liksom så här, hej, är du okej?
Okay? Ja.
Fortfarande med det här leendet och den här glimten i ögat. Går fram till henne och till dem typ det första han gör. Och kollar så att hon är okej.
Mm-hmm.
Och sen bara okej. Okay. Det verkar som att hon är okej. Okay, och de håller på att hjälpa henne ut. Han går upp på scen. Och så börjar han roasta ambulanspersonalen.
Men hjälp.
Vilket är kul.
Ja, det är klart.
För i den situationen så sitter ju alla och är spända. Och bara hur mår hon? Hur är det?
Alltså,
och han punkterar situationen.
Ja.
Och det som händer då är att det är en kvinna längst fram som bara, nej. Du vet, sätta sig på den här moraldildon och bara,
aj, knip!
Och bli så jävla kränkt å den här kvinnans vägnar.
Mm.
Och bara så här, du vet, håller på och liksom töntar sig. Och han stannar upp och bara, hej, vad är grejen? Och släpper inte henne med blicken.
Mm.
Han bara, vad händer? Vad håller du på med? Nej, men jag tycker inte. Varför då? Jag tycker inte du kan hålla på och skämta om en hemsk situation. Varför inte? Varför? Nej, men det är ju hemskt att hon... Ja, det är det. Och mitt jobb är att skoja om saker. Så det är klart som fan att jag skojar om henne. Ja, men jag kan inte se... Vem är du? Ja, men jag kan verkligen relatera till... Vad jobbar du med då? Ja, men jag är ambulansförare, säger hon. Han bara... Vad fan gör du här? Varför hjälpte du henne inte då?
Åh, herre.
Och hon bara så här, fan också. Men det fina är att...
Men det här är ju... Det är
han plockar hem det också.
Det är det handlar om.
Han är hård mot henne och han utmanar henne.
Ja.
Men det fina med honom är att han plockar hem det och sen kommer han tillbaka till mjukhet och bara, okej, okay, right? Hon bara, Han bara, okej, okay, då fortsätter vi. Så att han får henne att faktiskt kunna skratta åt sig själv.
Verkligen.
Där knyter han ihop det. Så han lämnar henne inte med byxorna nere. Mm. Utan han knyter ihop det med kärlek.
Och det är alltså en stand-up-komikers jobb är också att styra rummet. Komikern ska ju styra rummet helt. Vad vi ska och när vi ska och hur vi ska. Eller artister. Och när något sånt där händer så bryter du allt. Han har inte kontroll längre. När hon får ett sånt anfall i publiken, då tappar han ju kontrollen. Publiken känner sig otrygga. De vet inte vad det är som händer.
Mm.
För när du har micken och du har kontrollen, då är vi lugna. Då kör du din show. Men här händer ju någonting som han... Och det krävs ju sån jävla kraft från honom att veva tillbaka det.
Yeah.
Och det är såklart helt rätt att först kolla att det är okej. Okay, och sen bara veva tillbaka det med ett skämt. Det finns inget bättre sätt att veva tillbaka fokuset och uppmärksamheten. Och det blir ju så oroligt. Han vill ju inget annat att folk ska känna sig trygga i publiken. Jag minns en gång när jag stod på scen och berättade. Jag berättade faktiskt den här historien om min moster som liksom, hon sa till och med att vid ett tillfälle att homosexualitet är en sjukdom liksom. Och jag berättade det på scen och då var det någon som, ja, det är fan en sjukdom, från publiken som skrek. typ något åkeri var han från, den här mannen. De var där på julfest. Ja, precis. Och du vet, han börjar skrika och resa sig upp medan jag står där i min röda klänning med en slits som går så jävla högt upp. Och då så börjar vakterna springa fram och ska börja bära ut han. Och folk, jag ser hur folk sitter och vrider sig i stolarna. Mm. De blir jätteobekväma. Och mina vägnar.
Yeah.
För att han skriker ju på mig.
Yeah.
Jag står ju där min, blottade i min lilla klänning. En söt, tajt klänning. Och då för mig blir det, fuck, jag håller på att tappa det. Jag tappar kontrollen över dem. De håller på att vrida sig, de är obekväma. Så min hjärna börjar ryka mina öron för den går i högvarv. Hur jag ska lösa detta, du vet. Så jag bara, vänta, nej, stopp, ta inte ut han. Han behöver kabaré, för jag kabaré-show jag gjorde. Så jag bara, han behöver kabaré mer än någonsin.
Mm.
Låt han sitta kvar. Han ska se hela den här showen. Han är liksom min vän. Han är här, han ska titta på detta.
Mm.
Sitt, du får vara lite tystare bara. Får gärna showa och hålla på. Vi kan prata, men inte just nu. Jag ska sjunga New York, New York. Och sen var han kvar hela showen. Och satt och var jättefin.
Mm.
Gjorde inte ett pip.
Mm.
Han behövde ju kabaré mer än alla andra där.
Såklart.
Och någon. Och det är det, på det sättet liksom så avdramatiserar det lite för publiken. För det blir ju en, det är en jobbig situation.
Ja, ja, visst.
Och det var ju det han gjorde också här. Det kommer ambulanspersonal. Det blir liksom, här var det ordningsvakter som rusar in. Ska bära ut den här mannen. Herre. Ja.
Och min poäng är ju att vi ska ju inte skoja trots att det är ett känsligt ämne.
Mm.
Vi ska ju skoja för att det är ett känsligt ämne.
Mm.
Och för mig är ju humor ett sånt otroligt verktyg för att orka leva. För livet är så fyllt av osäkerhet och kaos
mm.
och smärta. Och om jag tar mig själv på för stort allvar
mm.
så drunknar jag.
Mm.
Alltså det för mig är, när jag tar mig själv på för stort allvar, det är en spiral ner i avgrunden. Och det enda sättet för mig att komma upp därifrån, det är att skoja, skämta, eller att andra skojar och skämtar
mm.
med mig, om mig. Och när jag gör det, när de gör det,
mm.
det som händer då är att jag kommer ut ur mitt trånga jävla huvud, där allt ältande och där all psykiskt kaos finns. Mm. Jag kommer ut och tittar på mig själv och bara, ja, där ligger du i fosterställning i soffan, ditt jävla med. Ska du inte gå ut och ta en promenad? Eller att jag kan hitta någonting som är roligt eller knäppt eller tramsigt. Det är ju för mig den bästa jävla medicinen.
Så jäkla fint beskrivet. Det är helt rätt alltså. Jag ser ju liksom, varje gång jag ser en situation som är jobbig eller som jag utsätts för en situation som är jobbig för mig, så försöker jag verkligen se det roliga i det.
Mm.
Jag letar efter det roliga. För det är verkligen räddning. Så himla fint förklarat.
Och jag är bara rädd för att i vår samtid nu mm. när kampen för allas värdighet mm. och rätt till ett mänskligt liv mm. och där fler ska må bättre
mm.
där fler ska få vara sig själva, en kamp som kommer fortsätta pågå och en kamp som jag säger 140,000% ställer mig bakom, i en sån samtid där vi synliggör rasism, sexism, homofobi, funkofobi och alla de här fobierna som inte är fobier utan förmodligen någonting annat, alltså mm. Det är ju inte som att vi är rädda för de här personerna. Vi förstår inte och är rädda för oss själva för att vi inte förstår. Alltså det är någonting mycket djupare än mm. så. Och i den här tiden som är så anspänd med olika typer av kampanjer som MeToo och Black Lives Matter, så allt det här är viktiga uttryck för människor som kanske under lång tid har hållit käften och sen bara, du vet, som en jävla vulkan bara exploderar.
Mm.
Vilket jag förstår. Så har vi inte råd att slänga humorn över bord. Vi har inte råd med det.
Mm.
Det är därför jag blir lite orolig när människor som jag tidigare har tittat på som humorikoner plötsligt blir så där anspända och lättkränkta och politiskt korrekta och bara, ja, mm. det är viktigt att skoja, men inte med honom. Inte om det här.
Mm.
Inte nu. Och jag säger, vänta, var inte du den personen som stod på scen och var rå och var brutal och kärleksfull och inkluderade alla i din galenskap och i din råhet? Och nu står du och sätter spelregler för vad vi andra ska och inte ska skoja om.
Ja, jag vet, men på ett sätt är det ju svårt att sätta det bara på en komiker. Alltså att de ska bära... Det är, för vissa personer är det en levebröd. Jag kan också förstå att det är tufft för någon att slåss mot allt.
Mm.
För att du förlorar ju jobbet på det.
Absolut.
Och du behöver ju liksom... Du kan ha en familj, du behöver liksom hyra och betala.
Mm.
Så jag förstår att folk är försiktiga och att de är... aktsamma med vad man säger och vad man skojar om för att man vill ha ett jobb.
Absolut.
Alltså sen tror jag dock att konst är jätteviktigt och konsten måste få vara en fri plats att skoja om det mesta. Allt som berör dig, allt som du har en erfarenhet av eller som du tycker är viktigt ska du absolut skoja om.
Men får du inte skoja om sånt du inte har erfarenhet av?
Jag brukar skoja om grejer som jag har lite erfarenhet om för att det är roligare. Jag brukar ju ta från mina egna erfarenheter för att det blir lättare och roligare.
Men du stod också i hijab på en scen i Malmö och fick veta att där får inte du skoja om.
Nej, men jag har...
Kan du inte berätta om det?
Jo, jag kan berätta om det, men jag har också erfarenhet om det. Men vi gjorde en fantastisk julshow med Kabaré, min show Kabaré Candy Club. En krogshow på Moriskan i Malmö. Och jag... Föreställningen... hade liksom massa dansare, akrobater och musik och grejer liksom. Men emellan dem så kommer jag in och hjälper till mellan scenbytena. Det är mitt jobb att fixa det. Och då spelar jag en städerska i hijab. Amatullah hette hon. Hon kom liksom in och fixade städer mellan och drog skämt. Och ett av skämten var... Jag behöver inte ta skämtet ens, men mitt under mitt skämt så ropar någon från baren, liksom, en av personalen... han är en rasist, han är en islamofob. Och jag kommer från en muslimsk familj. Jag har ju liksom tagit den, Amatullah är liksom en förvrängd version av min farmor. Alltså en tillskruvad version av min farmor, ska jag säga.
Mm.
För att det ska vara roligt på scen liksom. Men det kommer ju därifrån, inspirationen i alla fall. Och återigen, en extremt obekväm situation för publiken. Men hon lyckas tystas och jag drar väl tillbaka publiken med något skämt liksom. Sen så kommer ut bilder på mig i sociala medier och på liksom olika plattformar i någon tidning. Att liksom, här är en kille som klär ut sig till kvinna i hijab. Det har han inte rätt till, för han är inte en muslimsk kvinna. Å andra sidan har jag gjort jättemycket drag. Alltså så då blir jag lite så här, men vänta då. Jag får alltså inte vara muslimsk kvinna, men jag får vara kvinna, eller får jag inte vara kvinna alls? Eller får jag, vad får jag... Men jag har ju muslimsk familj. Då får jag vara en muslimsk man då? Eller varför jag var på scen? Jag har ju också studerat teater. Jag måste ju få gestalta på scen. Alltså det är mitt jobb. Behöver jag vara en kirurg om jag ska vara en kirurg på scen? Och om jag ska spela en katt? Måste jag vara en katt eller? Så att... den kritiken... Där fick jag ju liksom ett ultimatum på mig. Från arrangör... Eller från... stället liksom att du måste ta bort den eller så ställer vi in. Så jag bytte ju liksom ut den här muslimska kvinnan mot en muslimsk man då, för det var mer okej.
Just det.
Och då blev jag bara lite så här, men vänta nu, för mitt budskap med den här kvinnan var ju extremt, jag ville lyfta henne. Hon kom ju ut detta ur den här, i de här scenerna i föreställningen så kom ju hon ut som en vinnare. Det var ett antirasistiskt budskap. Och ett liksom, jag hyllar ju den kvinnan i föreställningen. Det var det föreställningen gick ut på. Och nu blir hon ersatt av en man istället. Det var väl inte det de ville.
Mm.
Istället för att liksom lyfta en person som kanske inte lyfts så mycket i varken media eller underhållning, så blir hon ännu mer förtryckt i den här föreställningen. Och då blir det liksom bakvänd effekt, tror jag, från vad de ville. Tror jag.
Vad de ville, det är också så här, jag vet inte om de vet själva vad de vill. Jag vet knappt vilka de är, för att det är inte liksom en sammanhållen grupp. Det är liksom en massa olika individer som beter sig på ett sätt där man kan skönja ett mönster. Och jag tror inte att det där är en aktiv rörelse med en agenda. Jag tror bara det är liksom reaktioner som de själva inte vet. Alltså bara så här, han är rasist, säger den här vita kvinnan och är sekundärkränkt för att hon kanske har en kompis som känner någon som var sambo med någon som träffade en muslimsk kvinna för 3 år sedan. Mm. Alltså, vad... Och jag säger inte det här för att raljera. Mm. Det är så här, vad fan betyder det där? Vad är det hon försöker säga? Mm. Om det är en film med subtitles, så tror jag att så här, vi behöver titta på scenen och förstå den, för det är fel subtitles. Alltså, skit i vad hon säger. Ja. Vad menar hon?
Ja.
Alltså, ta bort subtitlen och försöka titta på henne. Vad är det? Hon får ju en panikreaktion.
Ja, hon skrek. Hon fick en attack.
Right?
De fick, hon var en av personalen. Man fick ju liksom bära ut henne ur salen.
Ja, det är någon slags woke Tourette's liksom.
Oh, det har jag aldrig hört.
Inte jag heller.
Det är ett
nytt begrepp. Ja, för mig med.
Ja, men alltså, jag vet inte om det kommer från liksom, ja, men hon är inte, du, man liksom försöker något dåligt samvete kanske liksom skydda någon. Att man försöker liksom skydda någon som inte är där, och hon är en förtryckt kvinna och då kommer du in som man här och jag skämt om henne, och du vet, lite så tror jag man liksom, så man försöker hjälpa någon som inte, som behöver hjälpas.
Ja. Och jag tror ju också, jag kanske är naiv och lite hippie, jag tror ju gott om människor, jag tror ju att hon där och då tänker och känner att hon gör någonting gott.
Ja, hon trodde, ja absolut, hon trodde att hon gjorde någonting gott, helt klart.
Men hade jag varit en muslimsk kvinna och suttit i den publiken, så jag hade sagt, vänt mig om till henne och sagt, håll käften, jag har inte bett dig prata för mig, det här är kul. Alltså, sluta skydda och förminska mig. Det är klart som fan jag tål humor.
Vet du, min mamma,
jag är muslimsk kvinna. Alltså, jag har inte blivit den jag är och tagit mig så här långt utan att ha ett sinne för humor.
Nej. Min mamma sa en ganska bra grej. Det finns ju personer i samhället som tycker det är bra om vi är där och att vi hålls där på den platsen. Att det är synd om oss. Jag tror att det finns kanske folk som trivs i det. Att med dem är det synd om. De har det svårt.
Yeah.
Det är synd om henne. Hon är förtryckt.
Mm.
Min mamma sa det. Jag bara, wow mamma. Hon borde skaffa Twitter. Alltså. Eller är Twitter ute nu?
Nej för fan.
Ah, okay.
Släng ut morsan på Twitter bara.
Ja, verkligen. Så att, jag vill egentligen göra 2 mer akter med henne. Jag vill göra en hel jävla show om den här kvinnan. Och min farmor älskar henne.
Så nästa gång vi kör Hur kan vi live?
Ja! Så är Amatulla med!
Absolut! Och du får göra setdesignen, för att du har ju påpekat flera gånger här att vi har fult tyg i studion.
Ja, alla som lyssnar ser ju inte det, men nej, de kan ju gå in och kolla på YouTube. Ja. Eller på, liksom. Och det är liksom ett svart Milton-tyg, tror jag det heter. Alltså, det är ett sånt här scentyg man har. Det är för övrigt
det billigaste. Det är inte svart tyg för övrigt, det är ett tyg of color.
Åh, du är inte klok. Men det är billigt, det är tråkigt och det används för att det ska se ut som ingenting.
Ja, det är det som är poängen.
Men det ska vara ett hur kan vi tyg. Det ska vara ett tjockt tyg.
Vad hade du använt ett tyg?
Jag hade använt en sammet alltså.
En tjockt sammet. Det låter mer som ett Albin tyg än ett hur
kan. Nej. Nu förminskar du dig själv. Jag tycker det ska vara ett tjockt sammet tyg.
Jag är redo att prova. Jag är inte stängd.
Jag kan liksom hjälpa er med en bra samhällsleverantör. Och sen så tycker jag det ska bli...
En mening som aldrig har uttalats i den här podden tidigare.
Och så tycker jag det kan vara något ljus också. Och sen är det ju liksom... Jag vet inte, pingvinen, har han någon historia här? Står det en pingvin på bordet?
Ja, det är... Jag och min kompis Björn Nattiko Lindeblad, vi hade en podd som heter Björn och Navid. Och då brukade vi skoja om att vi är 2 pingviner på ett isflak mitt i universum som pratar om saker. Det var liksom så här, en kul grej. Och sen blev det så att folk på skoj kallade vår podd för Pingvinpodden.
Ja, men jag kan verkligen se det. Att du
plus att pingviner är jävligt coola. Det är det enda djuret förutom människor som går upprätt. Och att gå upprätt rent evolutionärt måste vi förstå. Det är ibland det mest sårbara man kan göra som djur. De flesta djuren går ju på alla 4. Och poängen med det är att skydda det som är sårbart. Halsen, ansiktet, bröstet, magen och skrevet. Vi går upprätt. Vi alltså gör oss själva.
Ja, för vi vill att folk ska...
Vi blottar oss själva för varandra. Det gör pingviner också. Så att det är ett jävligt coolt djur.
Jag har faktiskt räknat ut, och rent procentuellt så går jag mer på alla 4. Jag har faktiskt räknat ut det.
Just att du går på alla fyra. Att du står på alla fyra kan jag se framför mig. Men att du
står på alla fyra. Mer på, alltså, om man räknar liksom. Jag har räknat på timmarna på dygnet.
Ja, du har gjort dina 10 000 timmar.
Absolut.
Mm. Ja, men, och det är ju lätt också att man hamnar i den här, du vet, högerfällan. Att man börjar använda begrepp som jävla woke och cancel culture. Det är inte det jag försöker göra. Mm. Jag måste vara noggrann med orden och säga att jag vill på riktigt försöka förstå vad de här fenomenen handlar om.
Alltså jag tycker så här, avbokningskulturen, cancel culture som du säger på international, är ju inte, jag trodde liksom att offentliga avrättningar var förbjudet i Sverige. Eller? För på Instagram är det helt tillåtet att blotta folk och förstöra någons karriär och någons varumärke. Det är helt tillåtet.
Mm.
Och jag tycker det är fullständigt galet. Alltså jag tycker det är helt gränslöst. Jag tycker inte det är okej att någon har varit en, eller någon är en våldtäktsman. Jag tycker det är förfärligt. Och jag tycker den personen ska liksom till rätten och dömas för vad man har gjort. I alla brottsfall så tycker jag det. Men när vi liksom, och jag tycker inte synd om någon som blottar så. Som om man har begått massa brott. Jag gör inte det. Jag vill verkligen inte skydda. Det är inte det jag försöker säga här. Utan jag vill bara säga att jag tycker det är galet när vi liksom kanslar artister för att de har sagt något klantigt. Eller gjort något, sagt något fel. Eller varit okänsliga. Eller dratt ett skämt på någons bekostnad. Deras karriär ska liksom inte förstöras på grund av det. Och jag menar verkligen det här. Alla de här i fall där det rör konst. Då tycker jag vi har blivit så otroligt känsliga och alldeles för lätt att bara krossa någons karriär och hela liksom livsverk.
Men och det som blir så komplext här är också att
jag kommer få så mycket skit för jag sa det.
Förmodligen, men du vet var vi finns. Alltså du är inte ensam.
Om jag blir av med alla mina jobb och uppdrag,
ja,
kan jag få jobba här som typ städerska eller...
Absolut, så länge du har hijab på dig.
Okej. Okay. Gärna.
Ja, men jag, bara för att göra det ännu mer liksom, inte för att göra det komplext, men för att så här, titta på hur komplext jag tror att det faktiskt är. Så om någon säger någonting rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt, ta hela den här grejen med Claes Malmberg som gjorde den här låten nu på parlamentet, där han liksom gjorde en så här "Ey, ortenbror" parodi liksom. Mm. Han gjorde en låt, en massa människor blev arga och de uttryckte det.
Mm.
Det ingår också i en demokrati.
Gud,
att
ja,
en grupp
ja,
människor
ja.
Får uttrycka att de tycker att någonting är fucked up.
Ja.
Så att de får säga det.
Ja, ja.
Och de får använda alla sina ord för att säga det.
Absolut, absolut.
Och grejen är bara att nu när det är digitalt, så den som har sagt det där klantiga eller sexistiska, homofobiska, rasistiska, whatevs, den kommer få ett jävligt hårt tryck. Och det är inte vi vana vid. Innan var det kanske så att du sa någonting och så var det två personer på arbetsplatsen på sin höjd som bara, nej fy fan Lennart, så där kan du inte säga.
Mm.
Det heter chokladboll. Men nu blir det liksom, det exponeras för en större grupp. Och risken för backlashen digitalt är mycket, mycket större.
Mm.
Så opinion, en grupp som uttrycker sig, det ingår i en demokrati. Är det ett drev? Är det cancel culture? Sen kommer det till den här frågan av den som faktiskt trycker på knappen.
Mm.
Alltså ansvarig utgivare, uppdragsgivare, chef, organisation, kommun som säger, titta här, det är jättemånga människor som är arga på Twitter, vilket betyder typ 3 pers.
Mm-hmm.
Jättemånga människor som är arga på Twitter. Eller här är ett kommentarsfält med massa sura, kränkta, arga, ledsna människor.
Mm.
Vi ska nog avboka den här personen.
Mm.
Där kommer ju också ett beslut, en korsning där du kan säga, jag hör att ni är upprörda och ledsna och arga, jag förstår det, det är en rimlig och okej reaktion, jag accepterar det, och vi kommer behålla honom här på scen och han kommer få göra sin muslimska städerska. Mm. Om du har tankar, om du har åsikter, känslor, triggers, så är de också välkomna. Kom till Moriskan, kom till vår show, eller skriv till oss, uttryck dig.
Ja, men jag tycker alla sån här, alltså allt, när man gör någonting på scen, när Claes Malmberg gör det här låten, som inte var så bra.
Det var ju skitdålig, men ja, det har inte med saken att göra.
Nej, precis.
Man får göra dålig skit.
Men det är ju en plattform bara för en diskussion.
Ja.
Det är inte, och det är skillnad på att ha en diskussion och cancela någon.
Absolut.
Och så kan man ju tycka vad man vill om vad han gjorde. Men han liksom, jag tycker alla de här konstnärliga uttrycken, allt man gör på scen, det är bara en plattform för en diskussion, yeah, som vi ska ha. Och den behöver inte vara bekväm eller rolig, och du behöver absolut inte hålla med om det som sägs på scen. Och i mitt fall, så är det, nu är det Claes Malmberg, det är säkert också i en slags karaktär. Alltså det är ju parlamentet, de gör ju karaktärer där i det programmet. Allihopa ska ju liksom spela politiker. Så han gör ju det någon karaktär. Då är det inte Claes Malmberg som säger det, förstår du?
Mm.
Också, det är liksom inte ett... Det är liksom inte kunskapsspridning. Alltså han håller inte på och läser upp ur en vetenskaplig bok.
Ja, men det är precis ett skämt.
Och det är det vi måste urskilja. Så jag hade tyckt det var jätteopassande om Stefan Löfven ställer sig och sjöng den låten.
Det hade visserligen varit jävligt roligt. Fy fan, han hade fått bra ratings efter det. Alltså.
Men det är inte Stefans roll att vara rolig.
Nej.
Det är inte det. Men det är Claes Malmbergs roll att vara rolig. Och det är inte alltid på allvar.
Alltså, och inte bara rolig, det ingår också i hans persona eller karaktär att vara burdus eller rå eller kränkande. Jag skulle till och med säga att det ingår i komikern, tricksten, clownen, narrens roll, konstnärens roll, att säga sånt som vi andra inte vågar säga. Att prata om sånt som vi andra inte vågar prata om.
1000%.
Det är deras uppgift. Det ingår i konstnärskapet.
Ja. 1000%. Tycker jag. Det är 1000% uppgiften. Och våga ta upp grejer på ytan som alla tänker men inte vågar säga.
Ja.
1000% deras definitivt uppgift. Bär ju en viktig roll i samhället att ta upp de här grejerna som skaver istället för att de ska bubbla och gro i under ytan.
Det är
liksom
det jag är rädd för.
Ja.
Det är ju
och
det
sen
som
pang liksom.
Ja, och det är ju det som är min skräck. Det är ju det jag är rädd för. Det är ju en stor drivkraft till varför vi gör den här podden.
Ja.
Jag vet ju vad som händer med missnöje över tid. Jag vet ju vad som händer med fördomar under tryck.
Mm.
Jag vet ju vad som händer om människor går runt med de här, de kommer inte sluta tänka de här sakerna bara för att de inte får säga det.
Mm.
De kommer inte sluta ha de här åsikterna bara för att de inte får skriva det.
Mm.
Men det förpassas till utkanterna.
Mm.
Och det händer utanför. Och där har vi ingen koll på det. Jag vill veta vem som säger de här sakerna.
Mm.
Jag vill veta vem som säger rasistiska saker. Och sen vill jag kunna själv välja om jag vill prata med den här personen eller om jag inte vill prata med den här personen. Nu väljer jag att göra det.
Mm, mm.
Men jag vill veta.
Mm, mm.
Jag vill inte att den här personen kommer fortsätta säga, göra, tänka, tycka de här sakerna. Som ändå. Du kan inte förbjuda tankar.
Mm.
Och problemet då är att vi skapar parallellsamhällen där det här fortgår och det växer och sen exploderar det. Och jag kan säga att den explosionen mynnar inte ut i samtal. Den explosionen mynnar ut i våld, kravaller, raskrig, förföljelse av just sådana som du och jag. Av blattar, bögar, brudar och alla andra ben.
Jag träffade en drag queen som sa att hon identifierar sig som transfett. Är inte det sjukt roligt? Transfett? Alltså transfetter har vi ju i sådana här kakor och chips.
Jag vet vad transfett är, det var jävligt kul sagt. Tack för att du förklarade det för mig som om jag vore en retard. Förlåt, man får inte säga retard. Det heter kognitivt blandad. Jag vet inte. Nej. Det är också så här, man får inte säga R-ordet.
Mm-hmm.
Det är också så här, det är så många... Tillbaka till Andrew Schultz.
Mm.
Det finns en bit som man gör där det är en kille som sitter längst fram i en rullstol.
Mm.
Och han har en skitsnygg fru. Och Andrew Schultz sitter på dem och bara, dude, hur fan fick du henne?
Mm.
Och börjar skoja med honom och driva med honom. Och den här snubben har ju så mycket självdistans. Han garvar och älskar ju att Andrew Schultz inkluderar honom i råheten och humorn.
Mm.
Och sen så håller de på, Andrew Schultz Och den här snubben, han dissar ut tillbaka och de har så här asskön jargong och banter sinsemellan liksom. Mm. Och sen efter typ 10 minuter, en kvart, så tittar Anders Schultz på honom med ett leende och bara, nu fattar jag varför hon går igång på dig. Fan vad du är grym. För självdistans är sexigt.
Ja, det är
sexigt. Humor är sexigt. Mm. Människor som inte tar sig själva på allvar, som inte har stora egon, det är attraktivt till och med. Mm. Så det är klart som fan att det där är en egenskap vi vill kultivera, men det jag blir rädd för är att det är för stor risk att göra det idag. Samtidigt som jag tänker, så fort jag säger det, så tänker jag också att ja, att det är riskfyllt betyder bara att det kanske är dags för konstnärer, komiker och tricksters att äntra scenen med full kraft igen. Mm. Det kanske är nu vi ska visa oss som mest. Nu är inte jag komiker, men jag tar ju den typen av liksom kreativa risker i varje avsnitt. För att jag kan inte leva med mig själv annars. Mm. Alltså jag...
För din egna skull.
Liksom. Nej, men alltså, pengar såklart. Jag vill kunna sätta mat på bordet för min dotter. Mm. Jag vill kunna liksom så här, att teamet kan plocka ut en skälig lön. Mm. Jag vill kunna liksom vara en god medborgare. Jag vill kunna bidra med mitt arbete och med mitt livsverk. Och det är viktigt för mig. Men det finns någonting som är ännu viktigare, och det är att vara sann. Mm. Alltså, jag kan inte leva med mig själv om jag går runt och är feg. Mm. Hur fan ska jag kunna se min dotter i ögonen och säga så här, ah, men de sa åt mig att jag inte fick prata med den här personen, så då, ja, men då sket jag i det. Eller de sa åt mig att jag inte fick säga de här orden eller skoja om det där. Så då gjorde jag inte det. För att det var för riskfyllt. Liksom. Mm. Vad tänker du om det? Du måste ju ha liksom varit i sådana situationer och fortfarande befinna dig i sådana situationer också.
Ja, men alltså, jag har ju jobbat med Pride nu sedan inte så jättemånga år tillbaka. Jag har jobbat sedan 2017 med Pride, men och i Helsingborg Pride har jag jobbat med sedan 2020. Det fantastiska året för live-evenemang. Och jag kommer ju från den konstnärliga sidan. Jag kommer ju från rollen som tror på att jag får göra och säga allt jag gör hur jag vill. Men sen när jag börjar jobba med Pride så har jag nog... Jag har blivit lite fegare alltså. Mm. Och det är med all rätt. För jag ska inte hålla på som artisten i min projektledarroll på Pride. Där är jag ju liksom en katalysator för andra och yttra sig i våra sammanhang. Så det är en annan roll. Mm. Men konstnären i mig är ju... Och vi tror ju verkligen, jag vill verkligen vara allt annat än den liksom som viker sig för liksom av rädslor och annat. Jag vill verkligen inte vara den. Mm. Så jag jobbar aktivt med att inte vara den. Men sen är jag precis som du, jag har ju ett ansvar mot anställda, mot dansare, mot musiker, mot restaurangpersonal, mot krogen. Jag vill ju att de också ska kunna, jag har ett ansvar att den här föreställningen ska generera pengar så att folk kan få lön och så vidare. Så om det innebär att vi ska cancelas hela föreställningen för att jag vill dra ett skämt. Mm. Förstår du? Det är en balansgång. Jag har ett jättebehov av att få säga och skoja om alla de här grejerna som jag tycker skaver ibland. Liksom. Så det är skitsvårt alltså. Mm. Jag tror att det är jättesvårt att vara komiker så här idag. Det är ett helvete tror jag. Det är tufft alltså. För du... Ja, du måste verkligen tänka igenom allt 6 gånger. Kanske 7 i vissa fall.
Och det var ju egentligen så här, jag tror Bianca Kronlöf sa något liknande när hon var här tidigare idag och vi spelade in ett avsnitt, för att hon har ju gjort sig obekväm i komikerkretsar på ett annat sätt. Mm, mm. Där hon liksom kallar ut männen att ta mer ansvar, att prata med varandra om vad det innebär att vara man, att inte skydda liksom kompisar och kollegor som beter sig som assholes, utan att checka varandra liksom. Och att vara den personen som hon är, hon ställer ju till liksom besvär på sitt sätt.
Ja, ja.
Och det har en kostnad liksom. Mm. Det kostar att vara den personen.
Mm.
Och sen så måste ju var och en fundera på,
det är värt det.
Är det värt det för mig? Mm. Vill jag betala det priset? Och det är ju inte ett beslut som man tar en gång.
Mm.
Det är liksom ett ständigt tänkande, vändande, vridande. Jag menar, vi pratar ju om det hela tiden i teamet här.
Mm.
Jag menar, nu i höst så har vi gäster där det finns några av oss som bara känner så här, fuck, det här triggar. Det här är jobbigt.
Jag är en av dem.
Vad sa du?
Jag är en av dem.
Nej, men jag är ju fett triggad av dig.
På vilket sätt då?
Ja, men det här dissandet av mitt tyg.
Ja. Jag vet.
Det flyger inte.
Jag fattar. Tyg-communityt i hela Sverige kommer mejla in.
Absolut.
Ja, vad ska jag säga? Jag är ledsen.
Nej, det är...
Jag är inte ledsen. Jag är faktiskt inte ledsen för det. Jag tycker ni ska ha ett nytt tyg.
Nej, men att det... Det här avvägandet eller balanserandet, jag fattar det precis.
Ja.
Det är inte som att man går runt och är ständigt tvärsäker och bara så här trygg i att bara fortsätta göra det man gör.
Nej, precis, precis.
Det är ständig inre konflikt. Och det har ju väl...
Och det här, att den här diskussionen har kommit upp och att det finns grejer som vi kanske ska vara lite mer försiktiga när vi skojar om vissa grejer. Det finns vissa grejer vi kunde tänkt igenom ibland. Jag tycker faktiskt det. Det finns vissa grejer som kunde gjorts bättre, kunde gjorts roligare, kunde gjorts med lite mer finess.
Mm.
Så det är ju bra. Jag är ju på tå för att göra mina skämt på ett bra sätt.
Mm.
Som blir roliga liksom. Så det har kommit något bra av det också. Det tror jag verkligen. Och att vi har den här diskussionen är en del av att det så jag tror verkligen det finns bra aspekter av det. Och jag tror att vi ska fortsätta liksom checka varandra. Men det betyder ju inte att vi ska cancella varandra. Det betyder ju inte att någon ska försvinna helt, för alltid. Eller att liksom andra företag ska inte våga boka någon för att det... Då blir det en massa mejl som är jobbiga att deala med.
Mm.
Jag vet inte.
Det som är så fint som jag har lagt märke till också, förutom det som du och ditt team gjorde, det är ju att kunna ta kritik och stå stadigt i det.
Mm-hmm.
Jag har ju märkt det från flera uppdragsgivare nu som det kommer kritik och det kommer rädslor och det kommer oro.
Mm-hmm.
Och jag säger alltid tack. Bjud in dem. Mm. De får jättegärna komma och ställa de frågorna. De får utmana mig, de får vara arga på mig, de får säga precis vad de
absolut,
vill till
absolut,
mig och ställa vilka
absolut.
Frågor de vill till mig. Bjud in dem. Och nu är det fler och fler företag, organisationer och kommuner som har fattat det. Aha, att det kommer kritik är inte farligt.
Mm.
Så låt oss bjuda in det. Och där kan jag känna mig ganska hoppfull, för det sker. Också.
Absolut.
Även om
absolut.
Det finns viss oro jag har för liksom samtalsklimat och liksom humor och komiker och konstnärskap, så kan jag också se att det finns, jag vill inte kalla det för en motrörelse, men det finns en nykterhetsrörelse inom samtalet som är så här: okej, okay, det är okej okay att vara och känna sig kränkt. Det är okej okay att bära en inre konflikt. Det är okej okay att vara triggad. Det är okej okay att vara arg, ledsen och känna de här känslorna. Ta med dig det. Kom till Moriskan. Kom till
absolut,
hur kan vi.
Absolut.
Kom till oss och ta med dig det, för det är värdefullt. Så jag tror att, jag säger inte att jag har något svar på det här, men jag tror att ett sätt som jag försöker göra på det är att så här, hela tiden flagga och liksom påminna om att så här, kom, bjud in motstånd och kritik.
Absolut.
Kom hit.
Och det har ju aldrig varit ett problem. Alltså man har ju, jag har aldrig, jag älskar när det kittlar och när det blir en diskussion. Det är hela syftet med att man tar upp ämnen som,
right.
som skaver.
Yeah.
Så det är inte problemet. Det har aldrig varit problemet. Och jag blir också jätteglad att höra att företag vågar mer. Och våga stå på sig. Och det blir lite kaxigare när man säger att men vi vet vem vi har bokat. Det är medvetet. Vi vet. Vi är medvetna. Vi är inte dumma. Han ska vara här. Och stå på sig, för då blir det bara så här, aha, oj, okej. Okay, ja.
Och det är ju skitkul att se också. Mycket av det som jag i början av poddandet med Hur kan vi kunde uppleva att shit, nu blir jag utestängd från de här rummen. För att jag pratar om politisk korrekthet, wokeness, cancel culture, åsiktskorridor. Nu tycker jag det här är slarviga begrepp, men jag pratar om konfliktytor, tabun, samtal som skaver, sånt som är känsligt, jobbigt att prata om med människor som vi inte ska prata om, för vi har kommit överens om att vi ska inte snacka med Paolo Roberto.
Mm-hmm.
Vi ska inte prata med de här personerna, för vi har ju bestämt tillsammans att de är borta, de är ute, de är utstängda i ödemarken. Och så sitter jag här och pratar med dem och förklarar också varför jag pratar med dem. Alla de aspekterna som jag kanske till en början blev utestängd på grund av, nu får jag föreläsningsuppdrag, panelsamtalsuppdrag. Tack vare att jag nu snart tillsammans med mitt fantastiska team i 4 år har stått kvar och pratat om det och sagt, vet ni vad? Det här var jobbigt. Jobbigare än vad jag trodde. Mm. Men vet ni vad? Vi står kvar. Och vi pratar om det. Vi är fortfarande kärleksfulla, respektfulla och vi kommer inte lägga oss. Och då är de så här, shit, de backar inte. Mm. Fan, vi plockar in dem.
Det har vänt.
Det har vänt. Och det är fantastiskt att se. Och det är modiga personer på modiga företag. Och om de heter Albin Ganovic eller om det är någon på liksom Röda Korset eller du vet vad det var nu, Markaryds kommun. De hör av sig och så är de lite så här, ah, shit, jag blev, nu bokade vi dig och så var det någon kollega som uttryckte kritik. Hur tänker du? Jag bara, men bjud in henne på nästa Zoom-samtal så snackar vi om det. Mm. Och så bjuder vi in dem. Men de kommer ju aldrig. De kommer ju inte dit och vill prata om det. Det händer ju inte. Det har inte hänt en enda gång att de som vill kritisera och är förbannade, kränkta, ledsna, arga, att de kommer och säger, vet du vad? Jag är förbannad på dig. Jag är kränkt av det här. Jag känner så här och så här och så här. De kommer inte.
De Nej, för inte att upp. De inte tror på samtalet?
Jag vet inte.
De har sin idé liksom. Man kanske inte tror att...
Jag vet inte. Jag vill inte tala för dem och jag vill inte anta någonting. Mm. Jag vet inte. Jag sitter ju fortfarande och så här längtar efter att de ska dyka upp. Så att vi kan snacka om
något
som är ont.
Kanske drop in någon gång när du sitter i något tält någonstans. Så får folk dyka upp där i anonymt.
Just
och
det.
Kritisera dig.
Just det. Kul!
Wow, det låter som en festivalidé.
Det är jävligt kul.
Ja.
Anonym kritiklåda.
Ja.
Just det. Kan man göra det live också att folk kommer dit och så får de ha på sig så här Eyes Wide Shut-masker?
Vänta du, är detta en X-Men-referens?
Ja, tack för dig som har lyssnat och tack till dig som har tittat.
Är det din kamera? Den?
Nu blev det.
Okej, då är det min. Tack till alla er som har lyssnat. Tack till alla er som skriver in till anonym@hurkanvi.com. .se.
Anonym@hurkanvi.se. Vi kommer starta den nu. Mm. Så kom med all din hårdaste kritik på anonym@hurkanvi.se.
Gud vad roligt!
Ja. Det är du som kommer få sortera det mejlkorgen.
Okej. Jag vill ju jobba här på något sätt. Jag kan ju jag är sån så jag måste bara säga det. Jag tackar aldrig nej till någonting. Jag tackar ja till allt. På något sätt.
Så i höst så ska vi göra Hur kan vi live och du ska vara med.
Absolut.
Perfekt.
Jag tackar inte nej till någonting. Mm. Jag gör alla jobb. Så vi ska göra nu. Jag ska göra en barnpjäs i Landskrona. Biljetter. Och de frågade mig, kan ni tänka er att göra det här? Kan ni tänka er att göra så här? Frågade de på teatern. Jag bara, alltså jag tackar inte nej till något. Jag gör det. Jag vill bara jobba.
Perfekt. Vi kör. Albin, det har varit ett nöje. Jag är lite småberusad och jävligt glad. Det här samtalet har jag liksom väntat på och längtat till under en ganska lång period. Så tack för dig och tack för allt du gör. Och jag hoppas att det här är bara början. Jag hoppas att vi kan ses igen snart.
Tack Navid för att jag fick vara med. Jag är jätteglad för att vara här. Jag har följt dig ett tag. Jag tycker du är jätteintressant. Och jag tycker det är så fint att du har bjudit in och slåss för det här öppna samtalet. Att vi ska få prata. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag har väntat och längtat tills den här intervjun är klar så jag kan klättra över det här bordet och äta upp dig.
Perfekt, låt oss göra det. Och för de som vill följa dig Albin och lyssna på dina klokskaper och galenskaper, var hittar de dig någonstans?
På Albin Ganovic överallt. Albin Ganovic.
Perfekt.
Albin Ganovic.
KFG.
KFG, KFUM tänker du på.
KFG, kolla fucking Google.
Åh, bra. Tack.
Tack för det.